Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Bonniers techportfölj blev en flopp och säljs vidare till en techmiljardär. WeWork ska till börsen. Vi tar tempen på nästa stora technotering i USA. Och för fjärde året i rad har vi kartlagt Sveriges techmiljardärer. Digitalpodden punktmarkerar de nya techentreprenörer som blivit förmögna under året. Och jag heter Johannes Karlsson.
Och jag heter Fredrik Björkman. Vi är reportrar på DI Digital och det här är Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av näringslivet. Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech-företag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information gå till www.trustly.com.
Ska vi inleda med lite nyheter från veckan som gått kanske. Amerikanska Microsoft gör ännu en investering på svensk mark. IT-jätten har nu köpt mark i Staffanstorps kommun i Skåne. Och där planerar man att bygga ännu ett datacenter.
Mm, det blir alltså en prick på kartan nu. Staffanstorp, inte bara känt för tjafset inom M.
Exakt.
Angående samarbete med SD där. Ja, men som sagt, det här blir liksom ett step up när det kommer till kriget om datacenter som vi kanske vill säga här. Det här kommer ju bli Microsofts tredje planerade datacenter i Sverige. Sen tidigare har man ju köpt mark i Sandvikens och Gävle kommun för totalt 269 miljoner kronor då.
Och hur mycket betalar man den här gången då för marken i Skåne?
Vet inte ännu. Jag håller på att dra det här fortfarande. Så sent som bara för någon minut sedan innan jag gick in i studion så gjorde jag ett par samtal utan att avslöja för mycket för att få koll på det där. Men det är inte riktigt känt ännu. Alltså marken i Staffanstorp köptes ju av en privatperson så man får inte ut av kommunen. Så.
Nej, just det.
Gå lite omvägar och gräva.
Ja, jag förstår. Microsoft har ju inte meddelat ännu när de här tre datacentren ska vara i drift eller exakt vad de ska användas till om man har varit lite sådär hemliga som storbolag tenderar att vara. Mm. Men det är ju troligt att det handlar om, som vi var inne på, att ja, de här datacentren ska hosta Microsofts populära molnplattform Azure och den kan ju då köpas in av svenska företag som vill ha sin IT-drift där. Och där utmanar man ju tydligt Amazon Web Services som ju är marknadsledande i hela världen och de sjösatte ju i fjol sina svenska datacenter.
Precis, och vi vet att Microsoft då ingått ett avtal med Vattenfall om att då bara köpa in förnybar energi. Datacenter är ju som vi nu vet vid det här tillfället annars en ganska stor miljöbov och står faktiskt för 2% av koldioxidutsläppen globalt så här i Greta-tider, bra så är det.
Och en annan affär som vi har uppmärksammat i veckan kretsar kring lånebolaget Brock och då kunde vi avslöja att den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs går in med finansiering på 1,5 miljarder kronor och det är då pengar som ska lånas ut till svenska privatpersoner.
Mm, mer än jag den här. Så Goldman Sachs är ju inte vilken finansiär som helst får man väl ändå påstå. Vet vi Johannes varför de valde att satsa just på Brock av alla som finns här i Sverige?
Nej, inte exakt. Det vi vet är att Goldman Sachs får en ränta på ungefär 5% på de här pengarna och det är liksom får ses som ganska normala nivåer på den här marknaden så inget spektakulärt där. Men Goldman Sachs har också möjligheten att teckna aktier direkt i Brock och därmed bli delägare i bolaget och det, den här optionsrätten har man då fram till 2024 och det skulle innebära att om de utnyttjar den så äger de knappt 5% av bolaget så det kanske fungerade som grädde på moset, jag vet inte exakt.
Just det. Bra för Brock detta, alltså de lanserade ju i fjol och har hittills lånat ut uppemot 400 miljoner kronor till svenska privatpersoner då, men förra året så omsatte bolaget bara 11 miljoner kronor, vad hände där?
Ja, enligt medgrundaren då som jag pratade med Patrik Gunnarsson så har man inte kunnat låna ut mer pengar eftersom att det fattats kapital helt enkelt och kan man inte låna ut mer pengar så kan man ju heller inte tjäna pengar. Men nu när dealen med Goldman Sachs är på plats så ska det börja för en kraftig intäktsökning säger han. Men det är ju viktigt att komma ihåg att den här marknaden som ju vi skriver om ganska mycket, mer och mer i alla fall, den är ju väldigt konkurrensutsatt, marknaden för krediter och blankolån. Utöver Brock så finns ju Bynk till exempel, Lendify, Anyfin, ja det finns fler, man kan fortsätta rabbla dem ett tag. Så det är nog svårt att nå ut i bruset, och det är kanske därför de här bolagen gör en ganska aggressiv marknadsföring just nu i olika kanaler. Alltså för mig känns det i alla fall som näst efter bettingbolagen så är det ju den här sektorn som tapetserar tunnelbanan här i Stockholm allra mest med olika reklamkampanjer, eller vad tycker du?
Ja, men jag håller med, absolut. Man ser detta om man åker tunnelbanan, nu cyklar jag, men om man åker tunnelbanan så gör man det definitivt. En annan del i det här är ju att det kan ju även komma lite större aktörer eventuellt in på den här mycket attraktiva marknaden då. Om sådana spelare som Goldman Sachs är intresserade, då finns det möjlighet att ett annat stort svenskt fintechbolag som vi ofta pratar om här i podden också kanske kommer att titta på detta, som just nu redan håller på med liksom utlåning i form av privat konsumtion, kan man säga.
Exakt.
Men på annat håll så har det skett stora förändringar hos riskkapitalbolaget NFT Ventures. Vi kunde i slutet av förra veckan avslöja att finansiären Bonnier sålt sina andelar då till miljardären Håkan Roos, som bland annat gjorde en halv miljard vid försäljning av iSettle 2018.
Just det, och för lite kontext då så äger ju Bonnier till exempel Dagens Industri, som ju vi jobbar för, men även Expressen och Dagens Nyheter. Men vid sidan om tidningsutgivningen så har man ju haft ett par olika startup-äventyr. Vad blev helt enkelt resultatet av investeringen i NFT Ventures?
Ja, enligt våra källor så fick Bonnier mellan 100 och 135 miljoner kronor för den här techportföljen som hade 27 bolag allt som allt. Det är betydligt lägre än de 240 miljoner kronor som Bonnier investerade mellan 2014 och 2019. Men, ett stort men, den summan då, 240 miljoner kronor, bestod delvis av annonsutrymme i olika tidningar. Det är alltså inte bara kontanter. Till exempel, ett scenario kan vara att man eventuellt hade problem att sälja annonserna. Ja, men då hade man kunnat liksom använt den här källan till det. Så det var ju kanske bra för Bonnier ändå.
Ja, men blev det en minusaffär eller inte då för Bonnier? Det är kanske svårt att svara på, eller vad är din uppfattning?
Det är svårt att svara på det. Sett till de här indikationerna som vi har fått, alltså dels att källor har berättat om köpeskillingen, men också att vi har fått information direkt från Bonnier som säger att det har varit en uppdelning, både cash och annonser. Den stora delen var annonser, men då vet vi att 240 miljoner kronor, ja, om den stora delen, eller i alla fall en större del, var annonser och en mindre del cash. Vi vet inte hur stora de andelarna var exakt. Så att det är svårt att säga. Indikationer att peka på att det i alla fall inte var en toppen affär.
Nej, just det. Och ni rapporterar att Bonnier gjorde en stor nedskrivning av den här portföljen på över 100 miljoner kronor under 2018. Är det orsaken till att man nu säljer, alltså att den inte har utvecklats tillräckligt bra, de här portföljbolagen, eller vad är anledningen till att man avyttrar det här?
Vi har fått flera anledningar till det. Alltså det handlar om att bolaget genomgår en omstrukturering, det kan vara en orsak. Sen finns ju Bonnier Ventures kvar, det är en helt annan del ska vi säga. Den kommer fortfarande att finnas kvar, har vi hört. Men det är också en investeringsgren så att säga. Men det kan ha påverkat då att man har skrivit ner det har kanske inte fått jättebra avkastning. Man kanske inte gjort de dollars som man ville göra här helt enkelt. Men den officiella berättelsen är att NFT Ventures inte längre passar då i Bonniers nya företagsstruktur som sagt. Under det senaste året har ju mediekoncernen bland annat sålt TV4 som vi ju känner till Telia och köpt lokaltidningsföretaget Mitt Media. Så att ja, däremot så var ju NFT Ventures Per Rosvall och han var väldigt tydlig. Han menade att den här affären absolut hade varit en plusaffär för Bonnier.
Och vi kanske ska nämna det att i NFTs portfölj med 27 bolag så ingår ju bland annat lånebolaget Lendify, som vi ju nämnde tidigare, som vi skriver en del om. Och fram till nyligen så var man ju även delägare i bolåneutmanaren Enkla, men där sålde man ju sitt innehav. Och enligt era källor så har ju NFT blivit lite mer passiva som ägare under det senaste året. Kan liksom det blir en nystart nu, tror du, med Håkan Roos som finansiär. Kan man liksom komma igång med aktiviteten igen och bli en allt viktigare spelare på startup-marknaden, tror du?
Jo, men det tror jag absolut man kan bli. Håkan Roos är ju en framgångsrik person som har varit med och byggt bolag, så jag tror absolut att det kan bli en nystart, också sett till det stöd som entreprenörer kan få i form av hans kunskap. Så det tror jag absolut.
Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly, ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online, direkt från och till ditt bankkonto. Idag har vi med oss Martin Jägerstad från Trustlys strategiavdelning. Välkommen tillbaka.
Tackar, tackar.
Förra veckan så pratade vi om hur e-handlare kan öka sin konvertering. Idag handlar det om er nya tjänst Pay Your Invoice. Varför har ni tagit fram den lösningen?
Vi ser att det finns ett stort glapp mellan det traditionella sättet att betala fakturor via bank och hur konsumenten skulle vilja betala sina fakturor. Vi gjorde en studie på svenska marknaden där vi frågade 1000 konsumenter om vad de tycker om processen att betala fakturorna via bank. Och upp till hela 44% angav då att de tycker att det är obekvämt. De skulle istället föredra en mer digital, snabbare och mer automatiserad process. Det här har vi nu tagit fram en lösning för. Ett betydligt smidigare sätt att betala fakturor, vilket ger handlare mer lojala kunder och mindre churn då i samband med återkommande fakturabetalningar.
Okej, så det här är alltså för konsumenter som inte vill betala sina fakturor via en bank. Men hur gör de om de inte gör det? Hur funkar det här?
I praktiken så är det en bankbetalning från konsumentens konto, men att det sker via Trustless interface, vilket är betydligt smidigare. Vi erbjuder också företagen ett sätt att ta kontroll över hela kundresan. Så att istället för att konsumenten ska gå in till sin bank för att betala fakturan, så kan e-handlare och andra företag driva trafik tillbaka till sin egen sida. Och det här är inte bara då möjligheten till bättre kundupplevelse med ökad lojalitet som följd, utan även då en plattform för handlaren att kommunicera erbjudanden i samband med att konsumenten kommer tillbaka för att betala fakturan. Och för många företag är faktureringen av de största kontaktytorna med konsumenten, så det gäller att göra det mesta av den.
Och om vi borrar ner oss ännu lite mer i konsumentupplevelsen här, hur funkar de här betalningarna via Trustly?
Vi har en stor verktygslåda för att ge bättre kundupplevelse. Det kanske mest spännande verktyget är då att betala sina fakturor med ett klick, där man antingen kan betala nu eller att schemalägga en framtida betalning. Men vi har också funktionalitet som effektiviserar administration för handlaren. Eftersom för det första, referensnummer är helt automatiserat och det underlättar ju handlarens avstämning att det inte blir något fel. Två, eventuella återbetalningar sker via Trustly. Så istället för att besvära konsumenten om att skicka in bankkontouppgifter eller att handlaren ställer ut en värdeavi som postas ut till kunden, så kan vi då skicka tillbaka pengarna inom 10 minuter. Det blir alltså betydligt smidigare både för konsumenten och handlaren. Och konsumenten betalar fakturan hos handlaren istället för banken.
Mm, ni som lyssnar, gå in på trustly.com för att få mer information om Trustly och vad de kan göra för er. Tack Martin för att du var med oss.
Tackar.
Coworking-jätten WeWork går mot börsen och bolaget synas i sömmarna just nu. De har ju också öppnat i Stockholm ganska nyligen. Är det här en framgångssaga som bolaget gärna vill måla upp, eller är det kanske egentligen ett luftslott? Det ska vi prata mer om nu med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Åsson-Jeffrey. Hej Miriam!
Hej Fredrik!
Du är på plats i USA där WeWork startade 2010, om än inte där du bor i San Francisco. Men som jag förstår det så var de tidiga med kontor där, eller hur?
Ja, det stämmer. De startade med, jag tror, ett par, tre olika kontorslokaler här i San Francisco. Och nu har de 13 stycken, såg jag när jag sökte på en karta. Mm. Alla de här ligger väldigt nära varandra. De ligger nere i centrala stan här i San Francisco, runt om i Financial District. Och det är ju så WeWork jobbar. De hyr fastigheter centralt och sen fräschar de upp dem och inreder dem modern. Gör dem snygga helt enkelt.
Just det.
Och jag hyrde faktiskt in mig själv där ett tag. Det här var ju ett antal år sedan, typ runt 2013. Och jag vet då att jag tittade på att dela ett litet kontor i den här byggnaden med en annan journalist. Men det var alldeles för dyrt för oss, så det blev ett medlemskap i det här öppna kontorslandskapet.
Men det finns ju ett antal coworking-aktörer också i Stockholm. Min erfarenhet av dem är att man vill vara väldigt noga med att visa att vi är min sanning ett traditionellt gammalt kontor. Och framförallt också, vi är inget gammalt hedligt traditionellt kontorshotell, utan vi är någonting helt annat. Vad de konkreta skillnaderna är har jag i alla fall haft ganska svårt att klura ut. Alltså egentligen så hyr man en kontorsplats, man är där för att jobba. Men däremot så slänger man in typ, ja men vi kör ett pingisbord, kanske ett biljardbord, någon spelhörna. Är det så att det finns möjlighet, då drar vi in någon typ av alkohol i någon kyl också. Det är lite vuxendagis kanske, för att man just vill visa att man är annorlunda. Vad var dina liksom upplevelser av WeWork på plats i San Francisco?
Jag upplevde att de ville att det skulle vara ganska hippt. Det är ju fräscha, nya, renoverade lokaler där folk ska liksom nätverka tillsammans. Det är hela tiden olika nätverksträffar på kvällarna, vilket också stör den som jobbar där lite grann, skulle jag vilja säga. Och sen finns det då olika rum, till exempel rummet där man kan spela dataspel tillsammans, rummet där man kan dricka öl tillsammans. De har ju fri öl. Jag vet att de begränsade det sen till typ 4 öl per person, per dag eller någonting. Och att de faktiskt inte kunnat räkna hur mycket öl den kostar, WeWork, läste jag någonstans. Men i alla fall, de försökte ju skapa ett community. Och det fanns ju också ett antal startups som satt till exempel i den här öppna kontorsdelen där jag satt. För de fick inte plats där uppe, de fick helt enkelt inget kontor just då. Och de satt där nere och var ganska högljudda, så var en annan startup som störde sig på dem och så. Så att, ja. Det var en intressant stämning. Det fanns ju väldigt mycket kreativt i luften, men samtidigt också den här trendiga startup-communityt skulle sitta där helt enkelt.
Ja, men det fångar ganska bra känslan som många beskriver i startupvärlden, att det här är som nybyggartänket. Och en av de aktörer som jag pratade med när jag och vår kollega Sven Karlsson gjorde en ganska stor kartläggning av läget i Stockholm, så var det en av aktörerna som sa så här: men vi säljer inte kontorsyta, vi säljer en lifestyle. Och oavsett vad man tycker om det uttrycket, så tycker jag att det fångar ganska bra det man försöker göra i alla fall på plats. Ja, vi får alltså se hur det blir med ölkontot, hur det kommer gå där för WeWork, om det är en för stor kostnad, om det kanske får resultat på sista raden. Men när du hyr det då, alltså hur funkar det rent konkret? Som du nämner, det finns olika prisnivåer, det kan vara ganska dyrt. Berätta lite grann om det.
Ja, precis. Man är ju medlem på WeWork och köper ett medlemskap utifrån vilken nivå då man vill ha ett dedikerat skrivbord, eller om man väljer att sitta i den öppna delen, eller om man vill ha ett eget kontor. Och då finns det ju dels enskilda medlemmar, men sen finns det ju också företag som är medlemmar. Och det handlar om korta uppsägningstider. Det går att ha olika långa kontrakt. Och man kan ha riktigt kort kontrakt, typ 3 månader, om man betalar lite mer. Och under den här långa högkonjunkturen som vi har haft nu och fortfarande har, så funkar ju den modellen bra. Startup som växer kan ha tillfälliga kontorslösningar och byta upp sig allt eftersom. Samtidigt så sitter WeWork då på långa hyreskontrakt, i snitt 15 år i en siffra jag har läst. Vilket ju potentiellt sett då skulle kunna ställa till det i en stundande lågkonjunktur, där färre har råd med de här dyra kontorsplatserna. Mm. Och det här gäller väl visserligen flera kontorshotellskedjor då, men tydligen ska WeWorks kontrakt vara längre än andras. Det ger ju rabatter till dem, men om de tappar medlemmar så kvarstår ändå de här kostnaderna. Och det här är ju då ett av de här orosmolnen som hänger över bolaget inför den här noteringen. Och de har ju exponerat väldigt snabbt. Det är ju en jätte nu, och de har numera 528 kontor i över 110 städer.
Mm, de har verkligen blivit stora på ganska kort tid. Men om vi pratar lite om bolaget i sig, så har ju liksom rubrikerna haglat kring WeWork sen man skickade in sitt prospekt då för den här stundande noteringen som kommer, vilket är jätteintressant. Det prospektet skickades in i mitten av augusti, och som jag förstår det så är planen att gå till börsen någon gång nu i september. Vad är processen just nu? Vad händer just nu med det?
Ja, alltså WeWorks notering då förväntas bli en av de största tech-noteringarna i år, näst efter Uber, som vi pratade ju om sist här i podden när jag poddade med Sven. De gick till börsen i maj i år. WeWork är då ett bolag som har värderats till 47 miljarder dollar, alltså över 450 miljarder kronor i den senaste kapitalrundan, och det här bolaget backas till stor del av Softbank.
Just det, en jätte backas av en annan megajätte. Och det är intressant med värderingen. Många har ju funderat lite grann kring den. Kanske har den höjt några ögonbryn. Mina ögonbryn höjdes definitivt kring den här värderingen. Alltså, man undrar ju egentligen var substansen finns någonstans. Förmodligen så är det, man ser en stor potential i bolaget. Det är ju så man värderar. För att om man ser till försäljningen, eller om man ser till exempel andra rena fastighetsbolagsvärderingar, så ligger den ju väldigt, väldigt högt. Hur tänker man kring det?
Ja, alltså det är ju, de har ju tagit in en hel del kapital. De har tagit in 12,8 miljarder dollar. De har, som du säger, de har ökat intäkterna, men de gör stora förluster. Och de har gjort 900 miljoner dollar i förluster de senaste 6 månaderna bara. Samtidigt så vet vi ju det, att det är ju inte ovanligt med förluster när det gäller techbolag, även de som noteras publikt. Så det handlar ju då, som du säger, snarare om vad som ligger bakom de här siffrorna och den här värderingen. Mm. WeWork vill ju gärna att de här förlustsiffrorna ska ses som investeringar. Det krävs stora summor att hyra lokaler på de här attraktiva adresserna. Men det är ju som sagt ingen garanti för att det i längden är en framgång. Mm. Men sen finns det ju också en hel del intressekonflikter i kulisserna. Det har ju till exempel kommit fram att grundaren och vdn Adam Neumann sitter på flera stolar.
Ja, precis. Där måste jag flika in. För det har vi skrivit om här på Digital. Man har ju dels betalat då rättigheter, eller man har betalat ut pengar för rättigheter för varumärket We, som då Adam Neumann äger, när bolaget då nyligen bytte namn till The We Company. Och så dels lånat ut stora pengar till vdn, och även då att han äger fastigheter som WeWork betalar hyra till honom för. Så det är lite, ska vi säga, märklig relation det där.
Ja, han har ju väldigt stor kontroll över det här bolaget. Och han kommer även ha det efter noteringen. Det kommer ju, liksom andra nynoterade techbolag som Lyft och Pinterest, var ett så kallat kontrollerat bolag. han har ju då såklart flera förklaringar till vilket upplägg han har använt. Bland annat då att han köpte fastigheter som han sedan hyrde ut för att bevisa affärsmodellen för andra investerare. Men det finns, alltså det finns massor av detaljer här som man kan grotta ner sig, och överhuvudtaget en massa olika saker kring siffror. Vi hinner ju bara prata om lite grann här idag.
Ja, men precis. Och då lånen till vdn tycker jag ändå är lite intressant.
Ja, han har ju alltså lånat då av bolaget, och det handlar ju om att han inte vill sälja aktier utan hålla fast vid dem för att visa att han tror på sitt eget bolag. Men sen ska han ju samtidigt ha cashat ut $700 miljoner från en mix av försäljning av aktier och lån. Det handlar om stora pengar ändå.
Ja, han passar på.
Ja, det verkar inte bättre. Och sen har han ju också flera personer från sin familj som är anställda i bolaget. En annan intressant grej kring det här bolaget är också att de positionerar sig då som techbolag. De kallar erbjudandet för Space as a Service. Mm. Alltså inom SaaS-världen liksom. Och samtidigt menar ju många att det är rätt och slett en kontorsuthyrare. Och borde då jämföras med andra aktörer inom den branschen, inom fastighetsbranschen istället. Men det finns ju en vits med den här positioneringen som ett techbolag. För det är ju ofta en mycket högre värdering. Och då är vi tillbaka i det här med värderingen som du pratar om.
Ja, framförallt i förhållande till andra fastighetsbolag då egentligen. För det man undrar över är ju, vad är det egentligen som är tech här? Alltså, jag skulle verkligen vilja veta mer om hur pass mer digitaliserade som WeWork är i förhållande till andra kontorshotell eller liknande aktörer. Det tror jag att man kommer få reda på mer kring ju mognare bolaget blir. Men det är helt klart någonting man som eventuell aktieköpare så bör kanske fundera lite grann på, tror jag.
Ja, det finns ju en del uträkningar att ta del av liksom där, där man kan se att det här inte, att värdering till exempel inte har bäring i siffrorna. Och sen vi ändå säger det, när bolaget tog in en runda med kapital 2017 så värderades det till $20 miljarder, och då sa vdn själv, och jag citerar, "Valuation and size today are much more based on our energy and spirituality than it is on a multiple of revenue."
Alltså energi och spiritualitet, eller det spirituella, det är ju mjuka värden får man säga i förhållande till en sån stor värdering i hårda dollar.
Ja, och då tänkte också att vi skulle prata lite om lite fler mjuka värden. Scott Galloway, han är professor på NYU, han är entreprenör och författare och har till exempel skrivit den här boken The Four om de fyra största techjättarna. Han har gått så långt som att kalla WeWork då för We What The F, utan att jag säger det sista ordet där. Och han har gått igenom det här prospektet och har skrivit en ganska underhållande text om det i sitt nyhetsbrev. Han inleder...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Med att kategorisera bolaget som en kult och citerar olika inslag i det här prospektet som till exempel "We dedicate this", alltså prospektet, "to the power of we, greater than any of us, but inside each of us." Ja, det spelar ju tillbaka på det här we-konceptet, vi tillsammans då. Och han har också räknat ut hur många gånger man nämner andra vd:er för techbolag. Ubers vd till exempel nämner namn 29 gånger. Han har nämnt Adam Neumanns eget namn 169 gånger. Och sen har de skrivit ordet technology överallt. Och, så där. Och han menar då att det här är ju liksom för att övertyga om vilken sektor det här bolaget är i. Och sen har de då enligt honom hittat på bokföringsstandarder för att göra finansiella mått.
Just det.
Och så vidare.
Lite egna API:er och så. Kanske är det så att man har ett språkbruk som inte är helt ovanligt i techvärlden. Kanske är det så att man tar corporate bullshit till en ny nivå. Vi får se hur folk reagerar på det här. Vi får se vad som händer kring noteringen, hur det kommer gå, hur framförallt den första handelsdagen kommer gå. Galloway är ju inte ensam om att sätta namn på den här noteringen. Den har ju också kallats för den mest löjliga noteringen i år. Och mer om det här ska vi få höra från vår kollega Andreas Cervenka som kommer in i studion här i podden. Han är tillbaka i Sverige. Och med det vill jag säga tack för idag, Miriam.
Tack själv, Fredrik.
Vi ska fortsätta prata om WeWork, det här fenomenet, men ändå inget unikum i våran tech-värld. Bolaget ska ju till börsen som sagt. Prospektet på 350 sidor innehåller en hel del intressanta saker som ju Miriam nämnde. Andreas Svenka, du har synat det här prospektet och studsat på en del grejer i det. Först och främst, alltså din spontana tanke om WeWork som bolag, hur ser det ut?
Jag tror att man får dela upp det i två delar. Den ena delen är alla märkligheter som kommer komma in på relationen framförallt mellan bolaget och grundaren och vdn. Mm. Men också då affärsmodellen, om den håller i sig. Så att det är egentligen två olika delar. Och börjar man med det första så är det, jag tror att jag har läst en del och det verkar vara någon slags rekord i så här syrliga kommentarer kring en börsnotering i amerikansk press. Även den press som brukar vara lite sådär hypad inför tech-noteringar. Och det är förstås de här konstiga, att det är någon slags kultliknande kultur där. Mm. Och just att liksom grundarens fru jobbar i bolaget, de hyr fastigheter av honom och så vidare och så vidare.
Men om man ser till prospektet i sig då, som du nämner, alltså det är lite grejer som man kanske stöttar till på. Alltså, citat, upphöja världens medvetande. Sådana saker, vad tänker du kring det just?
Men jag tänker, hela grejen med WeWork, så här, är det ett techbolag, är det ett fastighetsbolag? Mm. Och många skulle säga att det är ett fastighetsbolag. De har inte ens en unik affärsidé, den har funnits liksom hur många år som helst. Man hyr kontor och sen hyr man dem vidare. De vill ju gärna vara ett techbolag, någon slags, han har kallat det en slags fysiskt Facebook och sådär. Men jag tror att om man ska trovärdigt försöka måla upp som ett techbolag, då måste man använda den här typen av fluff. Mm. Men jag tror inte att de har riktigt lyckats övertyga någon, som jag har sett så här långt i alla fall.
Nej, för vi har också undrat, så här, vad är det som är tech i det techbolaget? Alltså, man hyr ut bostäder, hur pass digitaliserat om man så vill är man egentligen jämfört med andra?
Nej, men de pratar mycket om att bygga en community och det här med kontor är bara första delen. Det ska liksom bli, de satsar mycket på liksom hälsovård och liksom de pratar om skolor och så vidare. Så det ska bli ett samhälle eller sådär. Men sen om man skapar på det så är ändå liksom grunden, de har kontor som hyr ut. Mm. Och det är den affärsmodellen de också kommer att bli bedömda på. Det är där de har pumpat in många miljarder dollar. Det är den affärsmodellen de säljer in. Det andra är liksom mer önskedrömmar och sådär.
Mm, precis. Vi har ju inte sett någonting mer av det som kan bli WeWorld då.
Nej, inget konkret i alla fall. Ingenting som är liksom, som platsar i ett prospekt. Sådär. För det handlar ändå om siffror och finansiella. Och de siffrorna är ju i sig ganska skrämmande.
Mm. Om vi ska tala om siffrorna om en liten stund, men om vi går in, fortsätter lite grann kring det här med kulten. Alltså, många har ju uppmärksammat bolagets relation till grundaren då, Adam Neumann, som bland annat då sålt varumärket We till bolaget för inte så länge sedan. Alltså, hans familj är som sagt engagerad i bolaget, han äger fastigheter som bolaget hyr av honom och så vidare och så vidare. Alltså, hur ska man tänka kring den här figuren egentligen? Hur kan det påverka bolaget, tror du, nu inför och efter noteringen?
Ja, men det är lite grann, det har ju blivit klassiskt i Silicon Valley att bolag mer eller mindre står och faller med grundarna, och det är en grundarkult, och det märkliga är att investerarna har ju spelat med. Man har ju gett grundarna såna här superröststarka aktier så att de kan behålla kontrollen, och det bygger mycket på liksom grundare och frontfigurer, och han har ju verkligen liksom kastat sig in i det med huvudet före, om man säger så. Så att bolaget är på gott och ont väldigt förknippat med honom och liksom hans trovärdighet och så. Och investerarna satsar ju väldigt mycket på honom. Men jag menar, egentligen tittar man i någon slags normalt marknadsläge, skulle man ju nog inte acceptera den typen av upplägg, de här intressekonflikterna, att han är både då grundare och aktieägare i bolaget, men också då fastighetsägare och egentligen leverantör. Det är ju inte okej. Det är inte heller jättemärkligt att hans fru jobbar där. Det är inte okej. Det är inte okej att hans fru ska vara med och välja efterträdare om han dör. Det är egentligen inte okej att han ska ha mer än 50% av rösterna. Och så vidare och så vidare. Mm. Men i det här klimatet som har varit så inte bara accepterar man det, man verkar nästan vilja bejaka den här typen av upplägg.
Just det. Och du nämnde klimatet, alltså, och du nämnde också i ett normalt marknadsläge. Alltså, sett till den här noteringen då, blir det här också någon slags mätare av hur läget ser ut generellt på marknaden?
Ja, men det tycker jag. Därför att det har ju varit väldigt många börsnoteringar, väldigt många har gått bra. Mm. En del har ju varit mindre lyckade som Lyft och Uber. Och det beror ju på framförallt att deras affärsmodeller är oprövade. Och det är ju de mest liksom mest extrema, liksom, om man säger den nya generationens bolag. Eller det är en helt ny generation av en helt ny affärsmodell, en gigekonomin som egentligen är liksom, inte har riktigt bevisat sig, i alla fall finansiellt. Och det här blir ju ytterligare ett steg. Det här är ju nästan det mest extrema exemplet, skulle jag säga. Både när det gäller värderingen, affärsmodell och så vidare. Så det blir ju en värdemätare på hur... Vad är man beredd? Vad är det för klimat jag pratar om? Jo, det är klimatet där det finns nästan obegränsat med pengar. Där det är liksom negativ ränta på liksom stor del av alla obligationer i världen. Så att förvaltare är ju desperata att få hitta någonting som kan ge tillväxt, som kan ge någon slags avkastning. Och då är man liksom beredd att svälja rätt mycket.
Mm. Om vi går in på det då med värderingen. Alltså, den senaste kända som vi känner till i varje fall, den landade på 500 miljarder kronor. Det finns ju som sagt, som vi har nämnt och varit inne på lite grann, frågetecken kring affärsmodellen. Det finns andra fastighetsbolag och konkurrenter som i stort sett gör samma sak, men som har mycket, mycket lägre värderingar. Hur ska man tänka kring detta? Alltså, det måste ju någonstans vara potentialen då, som man ser i bolaget eventuellt, som är så mycket värt.
Just det. Men tittar man på siffrorna så är det ju faktiskt ganska imponerande att man lyckas förlora så pass mycket pengar. Mm. Fastighetsbranschen ska ändå vara någon slags stabil bransch. Många använder det som en sådär, att man diversifierar portföljen och att liksom det är en trygg avkastning. Det mest raka jämförelsen är det bolaget som heter IWG, som är börsnoterat så många år tillbaka. De är ungefär lika stora som WeWork om man mäter antal arbetsplatser och så. De har då en tiondel av värderingen om man tittar på den här senaste värderingen, 500 miljarder. Men de går ju med vinst. Och de har också, trots att de faktiskt erbjuder, deras arbetsplatser är dubbelt så stora i kvadratmeter som WeWork. Mm. Och det konstiga med WeWork, tittar man i deras prospekt så nämner de så här, deras, vad de tar ut av sina kunder i kostnader, vad kunderna betalar för sina arbetsplatser jämfört med traditionella hyreskontrakt. Och då visar det sig att de ligger 60% lägre. Ett sätt att tolka det är att liksom, WeWorks investerare subventionerar kunderna med väldigt mycket pengar. Och tittar man på deras resultat så de bär ju inte ens sina kostnader liksom på operationell nivå. Om vi inte ens tar med liksom nedskrivningar och vad det kostar och liksom expandera och så vidare. Så det är en extremt olönsam affärsmodell i det här läget. Sen så är väl tanken att de ska ha en skalekonomi som ska då väga upp för det här. Mm. Men de har inte lyckats visa det alls än så länge.
Just det. Jag nämnde tidigare att det är liksom en lite ding-ding techvärld som vi lever i. Kan det här alltså, kan noteringen av WeWork bli den sista noteringen som eventuellt görs på det här sättet? Nu när vi ser marknaden som börjar vakta lite generellt så kommer det här liksom som kronan på verket. Kan det här liksom bli någon slags avgörande del där man kommer vara lite mer restriktiv kring sådana här typer av bolag när det kommer till värdering och sånt?
Ja, det tror jag. Jag tror personligen, det är bara min personliga åsikt, att WeWork kommer vara det som man kommer prata om som den liksom det. Ungefär som Bo.com var en symbol för 99-galenskaperna så kommer WeWork vara symbolen för galenskaperna på slutet på 2010-talet. Och det kan mycket mer bli en liksom vattendelare att det här, att bara att man försöker sätta ett bolag på börsen med de här konstigheterna säger ganska mycket. Det verkar som att de har skyndat sig också, för de förstår ju att liksom det är nu eller aldrig. Det kommer en lågkonjunktur kanske i världen. Så det känns mycket. Och det gäller också att komma ihåg vilka som ligger bakom det här. Vilka som har hypat upp det här bolaget. Det är ju Softbank. Mm. Som har spelat på en helt egen nivå. Och väldigt många i riskkapitalbranschen tycker att det de gör är jättekonstigt. Softbank är lite märkliga, för de ser ju värderingen nästan som ett egenvärde. Har fått snabbt få en hög värdering. Och det är ju för väldigt många bolag en nackdel, därför att måste man infria förväntningar och det blir lätt att dra på sig kritik. Men de har ju en strategi, pumpar in väldigt mycket kapital upp med värderingen. Men det här 47 miljarder dollarna som har cirkulerat är egentligen en hittepåvärdering. För det var ju tidigare år så försökte ju Softbank köpa ut överinvesterare och skulle sätta in 10 miljarder dollar. Och då blev till och med deras egna fondinvesterare lite skeptiska. Men då var den värdering de erbjöd de andra ägarna 22 miljarder dollar. Tittar man på vissa ägare, övriga externa ägare som Fidelity, så har de skrivit ner sitt innehav till 22 miljarder dollar. Så där 47, det vet jag inte om det ens existerar.
Just det.
22 miljarder dollar är en rätt hög värdering ändå, ska jag säga. Mm.
Ja, det är lite märkliga saker som står bakom. Det är märkliga saker som händer nu. Vi får se hur det blir sen när det är dags för noteringen. Klart är alltså att det eventuellt kan bli ett före och efter WeWork-noteringen. Ja, nu tillbaka till Sverige. För fjärde året i rad så har vi på det digital listat de svenskar som blivit miljardärer på tech. Den här gången så landar vi i 44 personer som blivit förmögna på olika typer av affärsidéer då inom IT. I toppen av listan är det oförändrat, eller hur Jonas?
Ja, Spotifys två grundare Martin Lorentzon och Daniel Ek är verkligen ohotade. Och ja, de har en gemensam förmögenhet på över 60 miljarder kronor. Och det beror ju på att de fortfarande äger drygt 20% av den streamingtjänst de en gång grundade, som gick till börsen i fjol, och det var ju då värdet exploderade på allvar. Och trea på listan, precis som förra året, är Marcus Notch Persson, han som ju stod bakom succéspelet Minecraft. Där har vi dock valt att skriva ner hans förmögenhet lite, från 18 till 15 miljarder kronor. Och det beror då på att under de senaste åren har den kontroversiella spelmiljardären inte gjort några kända investeringar som vi vet om i alla fall, förutom en lyxvilla för en halv miljard i Hollywood då. Men ja.
Men det innebär det att har han bränt pengar?
Det är det vi tror. För vi kan inte se att tillgångarna i hans bolag ökar. De minskar snarare, för att han har plockat ut ganska stora utdelningar. Och som sagt, vi känner inte till några investeringar som kan ge avkastning i framtiden. Men såklart, det är ju en bedömning alltid, en bedömningsfråga. Så att det är inte stensäkert, men vi tror att vi kanske har överskattat hans förmögenhet lite under de senaste åren. Så vi gör en nedskrivning här.
Jag förstår, liten överskattning. Eller om han har bränt pengar. En lyxvilla för halv miljard i Hollywood. Ja, vet ni mer? Vi vill ju kanske skriva den där. Här är Notch galna investeringar. Vem vet? Hör av er till oss i varje fall. Och vi ska säga det kanske också, att när vi pratar om miljardärer så handlar det ju just om delvis också, eller ganska mycket stor del, deras innehav i bolag.
Absolut.
Hur det värderas.
Så är det ju. Så är det i alla fall i Spotify-grundarnas fall. Där är det mesta låst i Spotify-aktier. Medan Marcus Persson, han har ju faktiskt fått de här pengarna när han sålde bolaget. Men du har helt rätt i att många är bundna i aktier.
I övrigt då, vad ser du för trender i den här listan?
Ja, det mest tydliga är väl att det har blivit glesare i plånboken för de entreprenörer som äger aktier i betting och kasinobolag. Och det beror ju på att sen den nya spelregleringen infördes här i Sverige 1 januari i år, så måste ju de bolag som vill vara aktiva på marknaden betala skatt här i Sverige. Och det har ju lett till lite försämrade vinstmarginaler. Det har helt enkelt satt press på bolagens lönsamhet. Och med det har det följt en tyngre tid på börsen för egentligen alla bolag i den här sektorn. Och ett tydligt exempel där är att Anders Ström, han som kanske var först ut på den här marknaden och grundade Unibet på Malta redan 1999, sett sin förmögenhet sjunka från 2,5 till 1,5 miljarder kronor på bara ett år.
Just det, det var surdegen. Vilka har det gått bättre för?
Ja, det är fortsatt de som varit inblandade i större affärer kan man säga, eller större nyemissioner. Klarnas tre grundare, Sebastian Siemiatkowski, Viktor Jakobsson och Niklas Adalbert, klättrar alla tre ganska kraftigt på listan efter att bolaget ju här i somras fick en ny monstervärdering på 53 miljarder kronor. Och det sägs ju att Klarna närmar sig en börsnotering, där man förmodligen siktar på ett ännu högre värde än de här 53 miljarderna. Så jag skulle tro att Klarnas grundare kanske har allra bäst förutsättningar att liksom utmana den här topptrion på listan under de kommande åren. Men vi får väl se var det tar vägen. Och värt att nämna är kanske att Filip Engelbert och Jonas Nordlander i våras sålde sina sista andelar i den ryska blocket kopian Avito. Det blev en succéaffär för de två och även för riskkapitalbolaget Vostok New Ventures. Och de är nu goda för 3,2 miljarder kronor vardera, så de klättrar också.
Grattis till det får vi säga. Alltså i år så kan vi också lägga till 6 helt nya namn till den här listan, vilket är ganska intressant. Den som kliver in högst upp är Philip Tysander, klockkungen bakom succébolaget Daniel Wellington, som jag ju gärna skriver om. Han har en förmögenhet på 2,4 miljarder kronor som du beräknar.
Ja, och här kan man ju argumentera för att han kanske borde varit med tidigare år med tanke på Daniel Wellingtons starka betoning på e-handel och kanske inte minst marknadsföring i liksom digitala kanaler genom influencers och så vidare.
Just det är en fråga om hur vi hade definierat text snarare än förmögenheten kanske.
Precis, han har ju varit miljardär de senaste åren, men nu får han komma in i den här värmen, så grattis till Filip. Men han är ju fortfarande ensam aktieägare i Daniel Wellington, vilket ju är ganska ovanligt i så här stora bolag att det fortfarande ägs till 100% av grundaren. Så om han nu till slut vill sälja bolaget så hade han förmodligen blivit betydligt mer förmögen än de här 2,4 miljarderna. Men eftersom det inte finns någon officiell värdering som vi vet, i alla fall av bolaget, så har vi gått på de vinster helt enkelt som bolaget har genererat sedan starten 2011.
Just det. Medieskygge, Filip Tysander. Lyssnar man på den podden så har jag en stående förfrågan att göra den här intervjun. Ett annat nytt namn är Patrik Söderlund, den tidigare toppchefen på EA, Electronic Arts, som blev miljardär på 8 månader när han startade sin nya studio Embark. Och det är ju kommit av då att, återigen, det här är en värdering av innehavet.
Exakt. Mm. Men det är ändå väldigt uppseendeväckande eftersom att Embark inte ens släppt något spel sedan de drog igång i november i fjol. Men ändå valde då koreanska Nexon, som är en spelutvecklare, att köpa en majoritet av aktierna för nästan 900 miljoner kronor. Patrik Söderlund fick den stora delen av den summan, men han är fortfarande delägare, äger ungefär 20% av bolaget som värderas till 2,7 miljarder kronor. Så där, som du säger, är en del kopplat till innehavet också. Och ett mindre känt namn kanske här i Sverige som tar plats på listan är Magnus Olsson. Han var en av grundarna bakom taxiappen Careem i Mellanöstern. Och det här bolaget köptes ju faktiskt upp av jätten Uber tidigare i år. Och enligt våra uppgifter så bör då Magnus Olsson ersättas med minst 1,5 miljarder kronor i Uber-aktier och kontanter efter det här.
Just det, så att Sverige fortsätter att producera framgångsrika entreprenörer även i utlandet alltså. Vi har ju tidigare sett bland andra då Niklas Zennström som grundade Skype i Estland. Det finns fler nya namn.
Ja, exakt. De tre andra nya namnen av de sex är då Northvolts grundare Peter Karlsson. Han äger fortfarande ganska stora delar av bolaget. De är ju ett väldigt tidigt skede än, men de nådde ju en värdering på 15 miljarder kronor här tidigare i våras. Och de två andra nya på listan är då mjukvarubolaget Fort Knox, storägare Olof Hallerup, och Storytels storägare Jonas Sjögren. Och de har ju helt enkelt blivit miljardärer senaste året eftersom att deras bolag då har gått väldigt bra på börsen.
Just det. Spännande. Kanske blir de här personerna i framtiden investerare och kommer att återinvestera en del av det här kapitalet i svenska tech-scenen, kan vi ju hoppas på. Det som jag hör här är bara män.
Ja, det är väldigt få kvinnor på listan. De enda två som vi kan få fram i alla fall är då Kristina Stenbeck, som ju är delägare i Kinnevik, och även Sofia Pan som grundade den kinesiska Tinder-kopian Tantan. Och även om utvecklingen så att säga i stort inom techsektorn och näringslivet går i positiv riktning, så vi har ju tidigare konstaterat att 9 av 10 riskkapitalkronor fortfarande går till grundartimen bara män. Så det kan ju vara en förklaring till att inga nya kvinnor har kunnat lägga till listan än. Men vi får väl ställa vårt hopp till att de kvinnor som kanske idag sitter i ledningspositioner i de här miljardbolagen liksom får rätt förutsättningar att i framtiden starta eget och liksom bygga nya succéer. Men det tar ju tid. Och jag tror, precis som vår kollega Sven Karlsson skrev i fjol när vi gjorde den här listan, att den här kartläggningen fortsatt kommer vara en herrklubb i ganska många år till.
Tyvärr. Men en annan liksom fundamental fråga kring detta är, varför gör vi den här listan överhuvudtaget? Alltså, är det egentligen skvallerfaktorn som spelar in här? Alltså, är det det som kittlar?
Ja, men lite kanske. Det är väl en del av svaret att såklart våra läsare är nyfikna på att ta del om kartläggningar om vilka som har blivit rika och hur rika de är och vad de har blivit rika på. Så det är ju kul, och det tycker jag också privat att läsa om. Men en annan aspekt är ju att techsektorn rent generellt är ganska underbevakad, i alla fall i jämförelse med börsbolagen. Där tvingas ju bolagen vara väldigt transparenta kring chefernas löner till exempel, eller hur mycket aktier de äger i bolaget. Och det är inte alls fallet i den onoterade miljön. Där vill man ju ganska ogärna prata om sådana saker, utan mer om sin vision eller sin mission. Så tillsammans omsätter ju de här bolagen då som lagt grunden till förmögenheten hos de här 44 personerna flera miljarder kronor om året och har tusentals anställda i hela världen. Så de har ett stort ansvar för samhället i stort, och de avgör i mångt och mycket vilken utveckling samhället ska gå i. Så då tycker jag att de helt enkelt får tåla att bli granskade på det här sättet. Digitalpodden sponsras denna vecka av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechföretag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information, gå in på www.trustly.com.
Det var allt från den här veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då ju vi kommer ut. Jag passar också på att tipsa om det i Digitals event om healthtech. Det här heta ämnet den 26 september är det dags för det i Digital och Dagens Medicins stora pitch-tävling Healthtech Pitch Day. Är ditt bolag det hetaste healthtech-bolaget just nu? Ansök om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se. investerare.se. Boka också din biljett, tänker jag. Alltså kom dit och hör på investerare, branschexperter och kollegor. Mingla lite grann. Se det som en AV om inte annat. Kom och häng med mig. Vi kan snacka. Gå in på healthtechpitch.di.se.
Gör det. Och kolla också in DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Och vi hörs om en vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.